Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Billens Wessel söker pass in mot Forsberg och mål. Då är det mål. HV71 är tillbaka i SHL.
Hattrick, hattrick.
Fredrik Forsberg med sitt tredje mål i powerplay för HV71 avslutar den hockeyallsvenska finalen och HV71 är tillbaka i landets högsta serie igen.
Men Fredrik Forsberg, hur går känslan just nu?
Jag vet inte. Det är fantastiskt. Alltså, så som det slutade förra året och vi stannade kvar. Jag vet inte vad jag säger. Jag är så jävla lycklig just nu.
Just det där, du stannade kvar, du öner några fler, ni stannade kvar med det här målet, hur har resan varit?
Nej men, vi kände väl att vi, ja men, vi hör inte hemma allsvenskan och vi är en sån fin förening med allt och bara fansen här och, nej så det var, nej jag vet inte vad jag ska säga, jag är så lycklig just nu, det är vi förtjänar det här efter en lång säsong, vi har varit bäst från start till mål så att, otroligt lag vi har, det är grymt.
Du gör alla tre målen i den här matchen som skickar er upp i SHL igen.
Ja, det är något man har drömt om när man var liten. Liksom. Det avgöra finaler och man får ju tre mål också. Det är helt fantastiskt.
Ja, Fredrik. Det är över nu. Sista matchen i Hockeyallsvenskan är spelad. Finalen är färdig och HV71 är efter en lång säsong ett SHL-lag. Och här sitter vi, har gjort den sista sändningen. Vi tänkte att ja, men nu är semester och så kommer vi på, just det, vi ska podda också.
Icke att förglömma våra åtaganden. Men det är ju med vemod som det är slut, tycker jag. Det är blandade känslor. Vet inte hur du uppfattar det.
Ja, men jag kan ju enkelt säga att det har ju känts, men det brukar kännas så här. Jag som har jobbat i tv några år, du kan ju relatera hur det var när man stängt ner in i ett lag. Men när man jobbar med tv, det är så intensivt, liksom, det är alltid en match runt hörnet. Man är alltid på väg någonstans. Varje gång man vaknar så ska man till en ny stad, till en ny match, till nya lag. Man sitter konstant och uppdaterar sig. Vad har hänt? Vad hittar vi för statistiska vinklar? Vad kan vi göra här? Vad kan vi göra där? Och så går det från 200% final 6, en femte övertidsperiod till ingenting.
Och det där går ju igen, som du säger, även för lagen. Och jag kunde få de där känslorna igår, första gången på 20 plus år som jag inte är tränare, där det tar slut med antingen total lycka, det har jag varit med om några gånger, och även där det är över, där du förlorar, där du har den liksom, det blir någon sorg. Och jag kände igår lika det när man står som neutral, så lika delar som jag kunde känna med HV71, där det var mer lättnad än lycka skulle jag säga. Det var väldigt uppenbart att pressen var stor, men också den där extrema tomheten som Björklöven hade. Och när jag tittade på några spelare, när de stod uppställda på blå linjen där, så var det, jag tror att det var Perron som gick och satt sig i båset, så jag kunde inte hålla mig sig fram och liksom klappa om han och sa bra jobbat, och då han klappade om mig lite halvt, jag fick så här klump i halsen, och jag tittar på Stråle och på Kente, de här, jag känner ju igen det där. Så det är ett tufft slut, och när man har vunnit som HV har gjort så blir det liksom bara tomt, man är lättad, men det är, jag tror vi kan identifiera oss med det.
Ja, och framförallt de här två lagen, Björklöven och HV71, som vi har minst sagt markerat intensivt den här säsongen. Vi räknade ut att i och med att det var ju så att i semifinalen så gjorde ju både kvartsfinal och semifinal så gjorde ju Stefan och Harald majoritet en serie, och jag och du gjorde majoritet en serie. Så vissa lag har man ju följt så här de 15 senaste matcherna man har spelat.
Det är ju galet intensivt. Det är ju liksom galet. Och det har ju varit, jag var inne på, tänkte på när du inledde det här med det som för mig som tränare och spelare, så har du ju hälften ungefär, eller alltid, hemmamatcher. Jag har ju inte haft en enda jävla hemmamatch. Det har ju varit resor, och det är resorna som tar. Och det må vara liksom praktiskt, jag åker mycket tåg, åker mycket flyg, men det äter lite grann på hotellnätterna. Det som folk kan tycka är vanliga riktiga människor som tycker, åh, en hotellnatt, vad lyxigt, det är ju bara, skjut mig, jag vill sova i min egen säng.
Exakt så är det. Men vi kickar igång det här avsnittet då av Rinkside, det som vi tror kommer vara säsongens sista, så att vi kör igång. Ja, för att vi kan väl börja med att vi brukar göra så att vi börjar där vi var senast. Då. Mm. Och igår, vi spelade in där torsdag eftermiddag, klockan är 16:30, det är snart dags för middag. Och det var igår en lång, sen kväll där HV71 i den femte perioden avgjorde i numerärt överläge när Fredrik Forsberg gjorde sitt tredje mål i matchen mot Björklöven och sköt HV71 till lättnad, men också eufori, till den här SHL-platsen i en sjätte final, som ju var, ja, men det var ju allt som hockey ska vara liksom. Ett HV71 som hade 2-0-ledning som såg ut att, ja, men de går mot den där SHL-platsen, till ett Björklöven som tog över matchen fullständigt i andra delen av den tredje perioden, och som var det klart bättre laget i hela fjärde perioden, till att sen då det blir ett powerplay, en chans, Fredrik Forsberg, allting är över, HV är i SHL.
Ja, och det kommer ta lite tid för mig, tror jag. Det måste liksom marineras, det hela finalserien egentligen, men i synnerhet matchen igår. Men det jag känner med kort distans till den var ju ett HV71. Det är ingen tillfällighet att de vinner det där. Sen kan man tycka, för att förklara mig, att matchen i sig är väldigt jämn och att Björklöven tog över ju längre det gick, och man var ju furiösa i den fjärde perioden och hade ju ett massivt tryck, skapade mängder med chanser i starten där. Men se i sin helhet så tycker jag att HV71 vinner rättvist, och då grundar jag det på, man är seriesegrare, man går 4-1 genom kvarten, 4-0 genom semin, 4-2 i finalen. Det är inte fråga om tur, utan det är fråga om någon form av skicklighet som man har visat prov på. Den där bredden, det där djupet man har i sitt lag. Och att det är spelare som är lite som den här spetsen som gör skillnad. Där Björklöven inte får till sitt powerplay tillräckligt bra över den här matchen, så har ju HV det. Och det är oftast där det är stil och finess.
Ja, och ska man summera det rent krasst, så är det nästan powerplay som avgör hela matchserien. Jag menar, det är ju Tyler Wessel och Fredrik Forsbergs mål som de gör i den spelformen egentligen, som blir det som är helt avgörande i hela matchserien. För jag menar, Voutilainen matchar ju definitivt det som Åhman, Gunnarsson och Larsson har gjort i målet. Björklövens backar, om ändå med var brandskatte, det har ju de spelat lika bra som HVs backare när Emil André har varit borta. Forwardsmässigt kanske HV har en större bredd, men spelmässigt har det varit ganska jämnt 5-5, eller väldigt jämnt 5-5. Det är ju det att HV har gjort mål i powerplay, det är inte Björklöven, och framförallt så har ju den bästa målskytten Fredrik Forsberg varit verkligen tungan på vågen i hela matchserien.
Jag är ju på flera sätt mer imponerad av Björklöven än jag är av HV71. I den mening att man har lyckats kräma ur den här truppen allt. Sen är det kanske inte alla i Björklöven som har varit i sin bästa form just nu. Och det kan ju ha två förklaringar. En stor anledning är HV71, alltså motstånd man bjuder upp till. Det är mycket tätare, du får inte samma tid, du får inte samma utrymme. Det skulle kunna vara en förklaring. En annan är ju det här klassiska En del spelare har förmågan att när det ställs på sin spets verkligen göra skillnad, kliva fram och sticka ut och vara leverantörer av poäng. Andra blir lite mindre, lite stressade, och det där är ju ett karaktärsdrag som man naturligtvis ska inspektera hos sina spelare när man signar och när man förlänger med eventuella spelare. Och jag säger det inte för att peka ut någon enskild, men där sen får man ju ställa det också i kontrast till det faktum att HV71, jag vet inte i kronor och ören, jag tycker det på ett sätt är irrelevant, men det är väl ingen hemlighet att de har en dyrare trupp. Och kan du då ha den typen av spelare som är matchvinnare i ditt lag som också är det i rätt matcher, då har du ju vunnit.
Ja, och det sades ju från HV-håll också att man ska förstärka truppen under säsongen, och man kan ju se det att HV lyfter alltså inför slutspelet in hela kedjan med Miles Powell, Tyler Keller och Hunter Shinkaruk. Men att lyfta in en sån kedja inför ett slutspel kan ju i princip vara det som är avgörande också. De avgör någon match den kedjan. Första matchen är de ju helt briljanta. Flera matcher i slutspelet tidigare så för de ju HV till seger. Att bara lyxen att kunna göra en sån sak. Jag tyckte det är intressant att du säger det. Det där är ju en väldigt långdragen referens. Men Michael Jordan, som är ju min största idol när det kommer till idrott, han sa ju det att i den här fantastiska dokumentären som finns med honom på Netflix, det är att vad skiljer liksom bra spelare från de absolut bästa, och då snackar vi liksom Maradona, Pelé och så vidare, och det är ju leverera under press, vad som bäst när det gäller som mest. Och det är ju samma sak som gäller här, även om vi tävlar på en annan nivå när det är hockeyallsvenskan än ett NBA-mästerskap. Men det är ju så att Fredrik Forsberg är ju bäst när finalen står och väger. Det är han som avgör hela sista matchen, så skjuter HV till SHL. Det är han som är skillnaden.
Ja, men det är ju hela livet ser ut på det sättet. De som har förmågan någonstans att i trängda lägen, en artist som uppträder, en chef som ska ta ett beslut, en människa som är utsatt för något i livet som är liksom betungande. Men det är en egenskap som är svår att värdera innan du är där också. Sen finns det ju de som man vet av erfarenhet har varit där och gjort det bra. Och det är väl så HV71 har tänkt. Sen tycker jag också för HVs del att man har lyckats hantera det där. Det har vi berört några gånger förut, både här i poddandet och i C-more. På sättet man har varit tydlig från början mot truppen med att vi kommer att lyfta in folk, vidare till att signa nya spelare, hur man har ställt dem i gruppen, hur man hanterat spelare som vi har ju skämtsamt pratat med Tommy Samuelsson om, att så fort någon har varit ute har Måns Lindbäck haft kräksjuka och han har varit forward 8, 9, 10, ja, men då är han 13. Och det har ju gällt nästan varenda en, och du vet att du kommer du in efter en skada eller en sjukdom, ja, då får ställa mig sist i kön, då får jag bevisa någonting. Och det här har ju varit för att det har varit ett gemensamt mål. Vi ska tillbaka, vi ska upp. Och det är säkert ekonomiska incitament också i det här. Du vill vara med om upplevelsen, du vill få din bonus, du vill spela för ett kontrakt i SHL. Så att det finns många goda grunder till att de har levererat.
Ja, och jag blev nästan mest berörd av efter gårdagen när vi intervjuade alla spelare. De grejerna som träffade med mig mest egentligen, det var två saker. Den första var ju när vi pratade med Johan Hult som är avgående sportchef i HV71, som var ju den som var ansvarig när HV åkte ner, men också den som har byggt laget för att ta HV tillbaka till SHL tillsammans med Johan Lindbom då såklart, och många andra i HV säkerligen. Så är det ju ändå starkt att se någon som, ja men hans uppgift var en sak, han fick sparken för att framtiden kanske inte låg för honom, men att han ändå klarade sitt uppdrag och stoltheten som han visade upp där. Sen tycker jag också att det var otroligt starkt att höra Fredrik Andersson, lagkaptenen i Björklöven, vad han sa efter matchen.
Alltså jag har grymma gubbar här som står på blå, och något som jag kan säga till 100% är att vi gjorde allt vad vi jävla med kunna. Det räckte tyvärr inte. Då provar man igen. Man ställer sig upp och så provar man igen. Men det suger just nu. Det är ju, man har haft sånt ruggigt fokus som har tagit sån enorm kraft under så många veckor. Och liksom stannat i den här bubblan och verkligen jobbat med sig själv mentalt dygnet runt. Och helt plötsligt är det slut och så har man inte riktigt nått så långt som man vill. Så det är ingen skön känsla just nu. Men Något som jag ändå känner är ruggig stolthet över alla mina spelare och ledare och de här som står och sjunger. Och... Men vi kommer igen. Det är inget snack.
Nej, men bara en sån sak som man säger där, att man försöker, man är stolt över det man har gjort, man bryter ihop, man kommer igen och försöker igen. Jag tycker att det var, snacka om att det är en lagkapten som man kan sympatisera med på det sättet han talar, Fredrik Andersson, han är ju mästare på det där.
Verkligen varit och är en väldigt stabil människa och har ju fått cred och respekt av väldigt många människor tidigare. Jag känner inte honom nämnvärt. Jag var ju och gjorde det där hockeytugg när jag var och käkade med spelare och hemma hos honom. Det är en väldigt varm person. Han har ju dessutom, tycker jag, dels i rollen, han fick gå ner och spela back och gjort det väldigt bra. Han har visat att han har en skicklighet där. Men det är den där människan man vill hålla i handen. Det är den där du vill ha i ett lag, i en grupp. Och jag tänker som tränare att ha den där, det där lugnet, det där förståndiga. Och det är klart att när det är direkt efter en match som igår, när man ser den här tomheten och besvikelsen, bedrövelsen, så är han stor i en sån stund. Och det är ju någon som Björklöven, jag tror han betyder mycket mer för den gruppen än vad vanligt folk förstår.
Jag tycker också bland annat att det blir stort när man ser Torp, som har varit ganska, ska vi säga, ganska stängd känslomässigt under hela serien. Liksom, han har varit väldigt kontrollerad. Den här spjuven som man såg under tiden var i Modo och Oskarshamn har inte riktigt funnits där den här säsongen. Men efter finalen så spricker han upp och hans personlighet återvänder. Liksom, och man ser den här enorma glädjen och som man även ser på Simon Önerud med hur han uttalar sig efter avancemanget också, tycker jag också var starkt. Men jag landade lite grann i det att HV71 hade förväntat mig att de skulle vara så här bra i den här finalen. Jag hade inte förväntat mig att Björklöven skulle vara så här bra, framförallt med den, det kommer ju de aldrig att erkänna, den skadesituation som har haft. Men de har ju i princip spelat den här finalen på 2-3 riktiga backar som har varit fräscha egentligen. Och jag tycker att Björklöven ska ha all eloge för hur de genomför det här. De var ju, ja, men väldigt nära att ta det till en sjunde avgörande match.
Ja, jag sa det tidigare, kan säga en gång till. De imponerar mer än vad HV gjorde. HV gjorde vad de skulle. HV gjorde vad man ska förvänta sig av ett lag med den bredden. Och det extremt uttalade målet att ta sig tillbaka. Det lyckades man med. Man har gjort väldigt många korrekta beslut. Och det går att ösa beröm över HV. Men Björklöven är ju de som har verkligen bröstat upp sig. Och jag är skärmad av det man har lyckats kräma ur. Att man har hittat den kraften. Jag tycker det fanns en tydlighet i sättet att spela på. Och det, på det vis man tog sig an de här matcherna, det tycker jag är ett extremt styrkebesked. Sen måste man naturligtvis ställa sig frågan i Björklöven. Nu var det tredje året i rad, tredje finalen i rad ska jag säga, som de spelar och de tar inte steget. Vi ska inte fastna i den frågan, men vad är nästa? Vad krävs? Är det 5 miljoner till? Är det ännu bättre rekryteringar? Är det en ny arena? Alltså den där frågan tycker jag kommer över mig lite grann, för att jag upplever i år att det blev ett fast track för HV71. Nu har jag flugit så mycket så att jag får gå i fast track och då använder jag det begreppet. Men alltså, de har resurser, de har förutsättningar, de har livlinor, de har fallskärmen. Är det så det kommer att se ut? Vi ska inte fastna i Djurgården som nu har åkt ur, som har laddat på redan nu. Kommer det vara samma visa igen? Skulle det här fortgå ett par år, då tror jag att vi har skapat någon segregation i hockeyns värld som är farlig.
Ja, jag tror att det där är en fråga som är värd att beröra om det skulle fortsätta. Och HV71, jag menar, nu kommer de ner, nu vet jag inte exakt kronor och öre, men de hade ju norr om 100 miljoner i eget kapital, tyckte jag det stod i någon form av balansrapport som jag läste. Och det finns ju, jag tror att det var det, alltså inte i truppen, utan att de har det liksom i tillgångar i företaget HV71 någonstans där. Det här slår jag inte fast som en fast siffra, men det är att de har ekonomiska muskler som Djurgården inte har inom organisationen. Sen har de ju säkert externa partner som kan komma in med sådana summor. Men de har ju en plånbok som inget lag i Hockeyallsvenskan är i närheten av. Men med det sagt, innan vi blir allt för långrandiga på den här finalserien, så är det ju så att HV har ju, som vi har varit inne på tidigare, de har gjort allting rätt. De har rekryterat rätt tränare, de har adderat Tobias Termell under säsongens gång, de har förstärkt backsidan och de har förstärkt forwardsidan, de har adderat spets, de har hittat de här sista pusselbitarna, de har pinpointat exakt vad det är som saknas, vad kommer vi behöva när det ska avgöras. Och i mångt och mycket så kan man balansera under säsongen, så finns det ju väldigt, väldigt få svagheter i vad HV71 har gjort den här säsongen. Och framförallt så när man kokar ner det så blir det ju på Stillman och Tommy Samuelsson som kan hantera de som inte är lika erfarna, som tappar begreppet i matcher och blir vansinniga på saker, att få dem att säga skit i det, sarg ut, spela enkelt, lätta på trycket, kolla bara på den timeouten som Tommy Samuelsson tar i förlängningen. Björklöven spelar ju 7 minuter i princip i offensiv zon, Tommy Samuelsson tar en timeout och då lättar trycket. Helt plötsligt så sitter passningen lite bättre, de får lite längre anfall. Det blir helt enkelt att den här massiva forceringen från Björklöven avtar lite grann. Han gör liksom rätt saker vid rätt tillfällen i princip hela tiden. Och det har ju varit vägvinnande under säsongen.
Jag intervjuade ju Fredrik Stillman där efter att du hade pratat med Tommy. Och innan när vi såg och pratade lite, frågade om det var okej. Jag såg att han var helt färdig. Då sa han till mig: jag har aldrig varit så här trött som tränare, jag har aldrig varit så här utmattad, jag har aldrig varit så här. Och jag tror att kravbilden har verkligen varit stor, det var ett mission, det var nu eller aldrig ta sig tillbaka. För man vet också svårigheten om det skulle landa i ytterligare en säsong i Hockeyallsvenskan, att det skulle bli tuffare då. Men jag kan bara enkelt summera det så här: HV71 gjorde vad jag förväntade mig av dem den här säsongen, och de gjorde det med klass och med stil. Björklöven gjorde över all förväntan. De har verkligen skruvat upp sig och varit som bäst när det krävdes som mest, och har med det här ett statement att de inte är något så här topp 6, 7, 8 lag, utan de är ett topp lag, och har ju naturligtvis fått smak på det här. Och jag är övertygad om att Kente och kollegorna där uppe kommer att reflektera: vad blir nästa steg? Hur behöver vi agera? Behöver vi resurser? Behöver vi namn? Behöver vi, vilka förutsättningar ska vi ha för att nu jävlar ska vi ta nästa kliv?
Ja, och det antar jag kommer vara det som kommer hända nu närmaste dagarna, när det också kommer börja komma då. Vi kommer få veta vilka spelare i HV71 som kommer få vara kvar, vilka som kommer få leta nya kontrakt i Hockeyallsvenskan. Samma sak i Björklöven, så är det ett gäng spelare som kommer försvinna, och det är ett gäng spelare som kommer att dra till Finland. Någon kanske till SHL, jag tror inte att det är jättemånga, men framförallt så är det i Finland och andra hockeyallsvenska klubbar som kommer att få Björklöven spelare till sig, som rapporterna säger. Vi får se exakt vad som händer där. Men jag håller med dig. Det är ju ett MVG till HV71 sett över hela säsongen, och det är ju ett MVG till Björklöven också, med sett till resurserna så gör de ju, ja, men så absolut mycket som det bara går att kräva och lite till.
Verkligen.
Med det sagt då, så tänker vi att med det här sista avsnittet också gå igenom lite grann. Så här, vad har den här säsongen innehållit egentligen? Vad är det vi har fått sett? Och därför tänkte jag att vi gör helt enkelt en liten summering. Vad våra intryck har varit under säsongen, och försökt ta det liksom så här lag för lag. Och med tanke på det så kan vi väl börja med det som är från början, eller längst ner i tabellen. Så är det ju Troja då, som ju kommer upp som den här nykomlingen inför säsongen, och Roger Forsberg sa inför säsongen att de var ett division 1-lag, de hoppades kunna bli ett hockeyallsvensk lag under säsongen, och det fick vi veta med tid att det blev de ju aldrig tyvärr, utan det blev ju ett Troja som helt enkelt, hur man än vrider och vänder på det, så räckte de inte till hela vägen, utan de kanske inte satsade tillräckligt då, helt enkelt, för att kunna spela sig kvar i Hockeyallsvenskan.
Det påvisar väl också kvaliteten i Hockeyallsvenskan. Du kliver upp från Hockeyettan och ser och känner att det här har vi en chans att växa, men problemet är att de andra lagen gör saker, man utvecklas och man stärker truppen. Och jag tyckte att det fanns perioder där Troja visade spets på något sätt. Man hade ett sjok med matcher där man levererade. Däremot så hade man för djupa dippar och lite för långa sådana som gjorde att man tappade poäng. Och jag tror att man hade kanske en känsla av att det skulle vara ett annat motstånd. Jag säger inte att Södertälje nu var lysande i de matcherna som spelades där, men man drev ju det där långt, och som någon sa till mig som är mer initierad i SSK, att en sjunde match, det vette 17 om SSK hade klarat det. Så att någonstans gjorde man vad man kunde med begränsade resurser, med ett relativt ungt lag, eller åtminstone ett orutinerat lag. Men nej, Troja var upp, klarade inte av det och får helt enkelt starta om. Och jag hoppas att man gör rätt val där, för det är någonstans en kultur jag gillar i Troja. Man har en ny fin hall, arenor till och med, som gör att det finns förutsättningar att vara på hockeyallsvensk nivå.
Ja, det finns ju också spelare där som har satt avtryck. Jag menar, jag tycker Dennis Frölund under säsongen gör avtryck. Men det blir ju åt de här offensiva poängspelande backarna som ju sticker ut lite grann. Han tillsammans med Kevin Karlsson har ju också gjort ett avtryck på den här ligan. Jag menar, alla vi vet vad Joakim Hilding har för offensiv spets liksom, med hela hans CV från SHL-spel i många år. Och han har ju verkligen satt ett avtryck på det här laget. Bröderna Öhman har ju verkligen gjort det. Viktor Stjernborg kom in här som lån från Växjö, så att det är verkligen färg på det laget. Jag tycker att Carl-Johan Sjögren har visat sina stunder. Det finns fler där som jag tycker ändå har satt ett avtryck i ligan.
Ja, men inte tillräckligt för att hålla sig kvar. Vi är ju säkert en slakt av trupper på de som har någon allsvensk kapacitet och förmåga som andra lag kommer att fånga upp. Får vi se var de landar någonstans.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och vi kan rulla vidare då till Södertälje då, som vi mötte dem i kvalet. Där Nikita Toropilo då, som jag har förlängt sitt kontrakt med Södertälje även över kommande säsong, har ju sannoliken satt ett avtryck, inte minst då i det där kvalspelet där han har varit alldeles lysande. Men annars har det ju varit det i Södertälje, att det som har satt avtryck i Södertälje den här säsongen, det har ju varit egentligen krisstämplarna som har varit. För kring Södertälje så är det ju väldigt få spelare som har stuckit ut i nämnvärd bemärkning. Det är ju, ja, men kanske så att Albert Sjöberg har fått sitt lite genombrott på något sätt. Jag tycker att en spelare som verkligen ska ha beröm är Jakob Dahlström, som ju under stunden varit kapten också när Hjelm har varit borta, och det är ju en kille som går i bräschen. Var ju också viktig i det här kvalspelet, gjorde de viktiga målen och viktiga matcherna, så att det är väl de som sticker ut där, tycker jag.
Ja, men det säger väl en del. Du vet vem som är poängkung i grundserien i SSK, va?
Ja, det blev väl, jag höll på att säga, nu har jag till och med tappat
Brett Pollock. Han spelade typ halva serien. Det säger ju lite grann om vad som hände där. Och det, Södertälje har ju, jag tycker inte vi ska fastna i det, för de har fått sin beskärda skit under säsongen och haft det tufft och upplevt det. Grejer sig kvar. Jag är mer nyfiken på förändringen som sker där och förnyelsen med på både sportchefssidan med Georgsson och Bogren in som tränare. Och jag tycker att man...
Om man säger Zachrisson, ja, som
precis,
är klar.
Då får vi dementera vad du sa senast.
Ja, exakt. Jag trodde, det var ju snack om Djurgården, men det blev Södertälje helt enkelt. Så det blev ett Stockholmslag, eller ja, sån här Stockholmslag får man inte säga där. Men Stockholmsregionen i alla fall.
5-5-0 tror jag. Ja. Nej, men jag tycker att Södertälje Nu fick de en andra chans på något sätt. Man klarar sig med livhanken och då får man chans att tänka om och bygga nytt och ha lite uthållighet, ha lite tålamod, behåll ödmjukhet, satsa inte mentalt för tidigt och snabbt, utan fyll på nu med spännande namn som det snackas om, och då tror jag att Södertälje har en hög potential att liksom vara ett mer solitt gäng.
Ja, jag tror att över halvan för Södertälje borde väl kunna vara rimligt som förväntningar på nästa säsong nu. Jag tycker Albin Karlsson är en smart rekrytering från Timrå. Snackas ju om att Liljevall ska tillbaka dit också från Timrå. Jag såg att Albert Sjöberg nu förlängde sitt kontrakt till 2024.
Filip Engsund låter också, som jag känner och är en bra kille på många sätt. Så att de är på rätt spår.
Ja, men om vi hoppar vidare till Almtuna där också, så är det också samma sak där. Det stora grejen som har varit där har ju varit Emil Berglund och Sebastian Benker har försvunnit under säsongen. Det har ju varit det som har dragit de stora rubrikerna till sig. Jag menar, Harlestam gör det bra, Viktor Hertzberg gör det bra, Jesper Norbäck gör det bra, Johan Eriksson bjuder på några straffdelikatesser och sådär. Man gör några matcher där det sticker ut, men summa summering med Almtuna så blir det ju ändå mellanmjölk på något sätt, om vi ska vara lite hårda med Almtuna, för det är ju mellanmjölka slutet 12.
De klarar ju sig med absolut sista sekunderna där, eller sista matchen när det blev som det blev där mot Västerås. Jag upplever att det finns att Almtuna måste välja väg. Antingen så accepterar man att man är där nere och kommer få slåss med näbbar och klor för att hålla sig kvar. Eller så gör man en liten satsning. Och när jag säger satsning så handlar inte det om att slanta 3 miljoner till, utan det kanske är viktigt vad man hittar för karaktärer på spelarna där. Och vad jag förstår så var väl både Berglund framförallt en spelare som ställer väldigt höga krav på sig själv och på sin omgivning, och det där är ju inte alla som tycker om det när det blir tryck på oss, att vi behöver verkligen gå för det, skruva upp intensitet i träning och matcherna, kravbilden. Men den skulle Almtuna behöva ha, och jag hoppas att de drar de slutsatserna själv, för att det kan ju inte vara attraherande heller för en klubb att inte vara med i racet på ett bättre sätt och inte ha liksom mer studs i grejerna. Så att Almtuna har en del att jobba med.
Så är det ju. Vi försöker ta det här lite grann. Lite intryck från varje lag helt enkelt och dra en liten snabb summering med breda penseldrag helt enkelt. Kollar man till Vita Hästen då, så är det är ju mer saker som har charmat där. Det är ju en rutinerad räv som Marcus Eriksson som ju har charmat. Släppt in 148 mål där Vita Hästen, så man kan ju pinpointa lite grann vart problemet har varit. Men man har ju skapat framåt Colby Sissan som har varit en av ligans bästa backar. Riyad Marenis som det luktar och lutar mot att han spelar i Modo nästa säsong. Corey Macken har satt ett avtryck. Fabian Ilestedt har gjort ett avtryck. Kruseman som vänder tillbaka till Karlskrona. Jag ber om ursäkt för att min röst har krackelerat, men det är 100 hockeymatcher plus i den här rösten och 8 månader av slit, så att ni får leva med att det krackelerar här på slutet. Så att jag tycker ändå att Vita Hästen tycker jag har satt mer färg på ligan än vad Almtuna har gjort. Jag tycker att det har varit med lite mer rock'n'roll i Vita Hästen i Norrköping.
Det har ju varit en extrem omsättning på spelare. Av dem du nämner, så du säger att det någon är på väg iväg. Sissen skulle vi till Finland sist jag såg. Fabian Ilestedt signade i Mora. Det är ju alltid så att det är spelare in och ut. Jag läste dock en intressant artikel med Anders Olsson som är ny tränare i Vita Hästen, vars vägar har korsats med mina genom åren vid ett par tillfällen. Jag har aldrig jobbat med honom, jag känner honom inte jätteväl, men det är en kraftfull tränare med annorlunda idéer. Han pratar om teaterbesök och laga mat ihop för att få gruppen samman. Han pratar om att använda statistiken, underliggande siffror lite mer. Han pratar om att ta in externa tränare, kanske någon powerplay-expert som tittar förbi, en skridskoteknik-tränare och så vidare. Och det här är ju annorlunda tankar, det kanske inte är mitt spår, jag är inte van att jobba på det sättet, men uppenbarligen så är han vän av nya idéer och uppslag, så det kanske kan vara, för jag vill säga igen, jag tror jag var inne på det under säsongen, om att Vita Hästen skulle behöva lite lugn och ro, lite trygghet, stabilitet, tränarsida, spelarsida och bygga något över tid.
Så är det. Tingsy då, om vi hoppar vidare dit, så får man också bygga om lite grann. Magnus Bogren försvinner till Södertälje. Fred Glader kommer in där då, som ska styra den här skutan framåt som vi känner igen efter många SM-guld på damsidan i Luleå. Och som ju senast varit i Norge. Och jag har ju även varit en sväng i Modo hockey där, däremellan också, som får med sig målvaktstränaren Peter Josefsson. Det är väl det som är kommunicerat egentligen. Och det finns några spelare som är på kontrakt med Nermark och Örn och så vidare. Men om man kollar till den här säsongen så är det ju lite samma sak där. Jag känner att Tingsryd, det har ju varit några matcher som har svängt. Jag kommer ihåg någon match när de besegrade Björklöven där. En studiosändning vi hade någon fredag. Där ja, Lindelöf gör lite poäng och får lite revansch. Sticker ju till Västerås. Det blir några spelare, jag tycker Fladeby sticker fram ibland och gör det lite så här bra. Det är gamla klassiska namn där som vi har känt igen i många namn. I Simon Norberg, Hugo Reinhardt som har varit i Timrå, Kim Tallberg, Thomasson som var i Mora och Åkesson och Örn och så vidare. Men det är också lite grann där att jag har inte riktigt heller färgat. Nej. Det Tingsryd också i någon form av vägskäl.
Ja, så här är Tingsryd, det finns något genuint över Tingsryd. Någonting som jag har alltid respekterat genom åren och gör fortsatt. Däremot så skulle de också behöva ett lyft nu. De skulle behöva en förändring och nu får de det med lite nytt folk in både i bås och så. Med det sagt, Bogren har gjort det väldigt bra. Bogren är en viktig faktor senare åren för Tingsryd. Men nu blir det lite ny tändning, lite ny start, lite nytt folk in. Intressant att se vilken väg de tar, för att de har ju varit inblandade i, om vi kallar det, nedre halvan på ett sätt som gör att du kan bli cementerad där om inte du tar dig ur. Jag tror inte heller att Tingsryd har den största plånboken att handla för, så att det blir väldigt viktigt att de får in någonting som kan växa, någonting som kan utvecklas och det som man kan liksom få fram, tälja lite guld av.
Ja, och egentligen med Tingsryd blir också lite så här att, jag menar, när man sitter och ser matcher här under säsongen så blir det också så att jag är ju en sån som ser på många skärmar oftast och fastnar ofta för det som, ja men där det händer lite mer. Jag ser inte hockey på, med tränarögat, utan jag ser det ett underhållningsperspektiv, och för att jag vill bli underhållen och känna känslor, att det är någon som blir väldigt glad, väldigt ledsen eller få någon form av känslouttryck. Det är alltså styrkan i idrotten, och där tycker jag att Tingsryd har inte berört mig speciellt mycket den här säsongen, och det är ju tråkigt att säga, för jag tycker att Tingsryd har ju någonting väldigt fint med liksom, det är en liten stad, det känns, jag känner väl stad till väldigt lite om Tingsryd, ja stad är ett litet samhälle, men det är ju, jag menar så här, arbetarfolk, det känns som att det är rejäla människor som bor där liksom, som bryr sig över sina saker, det är det och sådär, men det, de skulle ju, det skulle vara charmigt att se Tingsryd som gör typ ett Karlskoga.
Men de hade liksom ju några år där, ja, men de hade ju några år med Magnus Sundqvist som tränare. Det var när jag var i Oskarshamn, ja, där man verkligen färgade svensk hockey. Då lyckades man ju få ur allting ur det manskap man hade. Man spelade en ganska försiktig, jag kallar det defensiv hockey, byggde på kontringar, på omställningar. Det var väldigt framgångsrikt och det var uppskattat, och det är dit jag menar alla de här lagen vi har betat av nu som hade en liten torrare placering den här säsongen. Fördelen för dem är ju, de har ju chans till revansch, de kan göra någonting, och det sitter inte i ett eller två namn, det sitter i hela paketet med sportchef, tränare, spelare, och där har Tingsryd en chans att lyfta igen.
Mm, verkligen. När vi kommer in på, nu börjar vi närma oss de lagen som drar lite större ögon till sig, och då tänker jag både tabellposition och då tänker jag fanskare, jag tänker klubbemblem och så vidare. Om vi kommer till den nionde plats i tabellen så hittar vi ett AIK där. Ett AIK som ju hade en Max Lindholm under säsongen, som under stunder av säsongen var en av, ja men kanske ligans bästa spelare till och med. Han var ju otroligt bra under stunder. Nu är han klar för Skellefteå och kommer inte att spela i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Känns ju för övrigt så exakt som en sån här Jesper Frödén-värvning. Som när de värvade Jesper Frödén, att de har pinpointat vad de ska ha Skellefteå och hitta Max Lindholm i den rollen. Kommer att bli spännande att se vad han kan göra där. Men det som sticker ut i AIK annars är ju den stora spelaromsättningen som blir till nästa säsong. Att de har ju skeppat bort verkligen sådana som har varit det man har, ja men, dragit som kontakter till AIK. Att de har skickat Weigel, de har skickat Holm. Heinerö försvinner och det är ju en lång rad av spelare som försvinner från AIK. Och någon form av moget beslut tycker jag. Alltså jag säger inte att det är något fel på de här spelarna. Jag säger bara det att man behövde byta kostym lite grann.
Det är ett omtag, det är nya idéer och tankar, det är ett annat ledarskap med sportchef och tränare som har, tror jag, lärt sig väldigt mycket av den här säsongen. De har klivit in med öppna ögon, det här sitter vi med, det här bygger vi på nu. Sen har man under resans gång gjort en del noteringar och kommit fram till att så här är vägen vi ska vandra. Och då har man skeppat lite folk, man har plockat in lite nytt och det återstår väl en del namn att fylla med. Jag tycker att AIK är så här på förhand. Känns väldigt spännande, den resan de är ute på. Kan man behålla tålamodet i en i övrigt stor klubb, om jag säger på det sättet, som AIK som helhet är, där det säkert finns många tycker och tänker runt omkring. Om de backar ett steg, låter de här herrarna med tålamod bygga, så tror jag att AIK är på rätt spår.
Jag måste bara flika in innan vi glömde bort det med Tingsryd. Det blev ju klart här i dagarna också att Viktor Lennartsson går från Karlskoga till Tingsryd. Så jag vill inte glömma bort det. Det är lite kul att se en sån där typ. Det känns som en sån värvning som är smart.
Verkligen. Han kan vara en större roll där, och jag tror att han är speltypen som behöver ha lite någon minut mer, lite mer förtroende. Då kan det vara ännu bättre.
Ja, verkligen. Men med AIK där, Semjonovs intåg får vi också berömma. Pavel Komchenko har ju stått för en helt strålande säsong, sett till hans målvaktsspel har ju varit fenomenalt bra i AIK. De har också haft, ja men Deilert var borta stora delar av säsongen, som var tänkt som kanske en första back där. De har ju, ja men de har haft sina bekymmer AIK helt enkelt, men Komchenko har gjort det bra, Semjonovs har kommit in, Lindholm har varit väldigt bra tillsammans med Semjonovs och stått för ligans tydligaste powerplay-variant i alla fall. Det vinner AIK-pris om den här säsongen, är passningen från Lindholm till Semjonovs på bortre förlängd mållinje.
Sen har ju AIK haft väldigt fina siffror, och då vill jag vara tydlig med att det vinner man ju ingen liga på, eller hamnar inte i kvart, semi eller final, men sett till special team, box, powerplay, tidig anfallszon, chanser skapade, det har varit bra. Så att jag tror att AIK har jobbat på ett bra sätt med rätt väg, men de har inte haft paketeringen tillräckligt väl.
Nej, det var det sista som har saknats helt enkelt. Landade in på näst bäst powerplay i ligan också. Det var bara Mora som var bättre där under grundserien. Så det var ju,
de kom
var
ju på slutet som en 40 raket, Mora.
Ja, de gjorde mål på allting där i slutet. Persson, Ljunggren och company där. Vi hoppar vidare, då kommer till Västervik då, som ju åkte ut i kvartsfinalen mot HV71. Vann ju en match när de stretade till sig den där fjärde matchen var det, va, i Västervik som vi var på plats och såg. Men Västervik har ju också där, de har ju haft, Powell har de ju uppenbarligen scoutat väldigt väl. De gjorde bra, som sen såldes till HV71. Sapinski som ju nu verkar få en ny klubbadress, lutar mot AIK där som det snackas om. Och även ytterligare spelare som jag tycker har gjort avtryck där. Det är ju, nu blir frågan då, vad händer när Georgsson försvinner? Det är ännu inte kommunicerat vem som blir ny sportchef. Och det är ju en ny väg som Västervik ska vandra. Först försvann Kalin och nu försvinner Georgsson. Och nu ska det sättas en ny sportslig organisation som ska driva dem framåt. De ska få en ny arena, men det är ju något år bort. Men Västervik som kanske ser en horisont där framme där det kan lyfta lite till.
Jag tror Västervik bara vill att vi ska säga att det blir tufft för Västervik. För det är ju det de drivs av lite grann. Sen ska jag säga att Västervik gnäller väldigt sällan. Jag hör inte dem. De vet om förutsättningarna. De får dit spelare som är bra, som blir ännu bättre, som lämnar. De har hittat ett bra sätt att jobba på. Sen är det klart att Georgssons beslut att gå till Södertälje sätter ju Västervik i en prekär situation. Men jag skulle inte vara förvånad heller där om man lyckas hitta någon som är högkompetent och som kan jobba fram spännande namn.
Men det är lite roligt. Jag tycker Martin Gudmundsson har gjort verkligen ett jättebra jobb där. Alltså, trist också att Fälle försvinner, materialförvaltaren. Det är ju profil i ligan. Men bara en sak, jag kollade i morse nu. Det är skadad fortfarande. Trots att säsongen är över så sitter man på Elite Prospect på morgonen. Men det var ju också för att jag visste att vi skulle spela in den här podden. Att de har alltså ingen spelare officiellt på kontrakt på Elite Prospect. Så alltså, kolla mot deras Elite Prospect-sidan nästa år. Där är den blank. Det är Martin Gudmundsson, punkt. Sen är ingen mer.
Nej, men det är säkert ett hårt jobb som pågår runt omkring och de har sina tankar och idéer. Men det är ju, jag tycker att Västervik personifierar lite grann, eller exemplifierar ska jag väl säga då, det som är utmaningarna för lag i Hockeyallsvenskan eller icke-toppen av den. Och där man tappar folk som har visat sig vara bra, man ska ersätta, man ska fylla på. Hela den där karusellen som är ständigt återkommande och likförbannat så är man med och imponerar på oss år efter år. Så att, intressant att följa det bygget under sommaren.
Ja, vi såg Johannesen nu, backen där, som jag tycker har varit imponerande säsongen. Det blir han klar för Mora. Och det är ju ett gäng spelare här som har försvunnit redan, som man vet nu, som inte kommer att spela kvar nästa säsong. För Marcus Westfelt är klar för Modo och presenterades ju här i dagarna. Så att, det blir att fylla på nytt igen. Men jag tror, om jag inte är helt fel, så både inför den här säsongen och inför förra säsongen så hade Västervik 18 nya spelare, och det kommer ju vara någonting liknande inför nästa säsong också.
Det är deras
också
lott i livet dessvärre fram till så att man kanske har arena, man, om man nu leker med tankar framåt, att det skulle ta några år innan man landar och är, jag vet inte då, stabila där uppe. Det är man egentligen redan nu, men förutsättningarna ser lite annorlunda ut. Men Västervik gjorde det bra, med beröm godkänt, kommer ju få en utmaning till kommande säsong.
Kan inte ABBA gå
jag
in
tänker också
alltså,
det.
ABBA Arena, ja, vore inte jäkligt, menar,
det,
god.
Det
ABBA
där är ju arena. Han har liggandes i bilen, där vanligt folk har några mynt eller sådär, en 20. Det måste ju, är det Björn eller Benny, jag glömmer. Det är Björn. Björn och Veus.
Björn och Veus. Ja, jag tror det är Björn, va?
Och där, nu måste jag bara, kommer jag tänka på en kul grej. ABBA är ju ABBA. Och i, när jag bodde i Schweiz och var tränare där, så Anne Frid heter ju den ena kvinnan i ABBA. Hon bor i Schweiz.
Exakt.
Och jag sa vid ett tillfälle när vi hade en ledig helg att vi skulle åka till Gstaad, heter det. Gstaad stavas det. I Schweiz, en exklusiv skidort, så sa jag till några av spelarna att jag skulle åka dit. Det kanske var vid nyår till och med, så jag ska åka till Anne Frid. Du vet, vi svenskar håller ihop, hon i ABBA. Och ja, det var ju naturligtvis skämt. Jag känner ju inte någon i ABBA. Men sen här förra våren när jag hade flyttat hem från Schweiz, så släppte ju ABBA, gick ut med att de skulle släppa någon musik, nya låtar. Och då var det två av varandra oberoende spelare i, som jag hade i Schweiz, som liksom, den ena hade flyttat därifrån och spelat för ett annat lag, som skickade sms till mig och gratulerade, tyckte det var så kul att ABBA och att Anne-Frid hade spelat musik. Så då måste jag ha trott att jag kände då Anne-Frid, vilket jag inte gör. Så jag dementerar alla uppgifter kring det.
Ja, okej. Okay. Det var kul. Ja, det var kul att se det på en middag tillsammans med Ben Andersson och Agneta Fältskog. Anne Frid Lyngstad.
Ja, då kan jag sagt, Björn, nu är det dags att smacka upp ABBA Arena nere vid vattnet i Västervik.
Vad hade inte det varit något? ABBA Arena, snacka om att det hade ju ABBA fått
Arena.
Västervik på kar. ABBA Arena.
Nej, då blir det ABB ABBA Arena. Arena, va?
Ja, just det. ABBA Arena. Då kommer Västerås igen.
Ja, eller Waterloo, vad kan det heta då? Dancing Queen Arena.
Jag tycker det är kul med det där riffet när de kör igång i början på Dancing Queen. Det är en sån här låt som man tar på ja, två takter.
Musik.
Två noter.
Har jag fått någon innanför västen, så slår jag gärna på lite ABBA när jag är på någon tillställning.
Man blir glad. Jag ska ju på lite galej här på lördag kväll med ett gäng barndomskompisar som har styrt ihop en after corona breakout-fest. De bjuder in kompisar och så ska vi ha, de bjuder på mat och så sen efter på kvällen så är det coverband. Och det här är ju right up my street. Jag är så bonny. Jag skulle säga att mitt optimala liv hade varit att jag får göra det här jobbet. Men någon helg då och då bara var så här i afterski-läge. För afterski, det finns få saker i livet som jag njuter så mycket om som afterski. Just bara, och gärna så här, jag vill inte vara något så här flashigt i Åre. Det ska inte vara någon champagne-grej. Det ska vara redig fatöl på afterski. Jag måste bara berätta en kort. Jag var ledig en helg nu här under våren och då var jag upp till Hemavan och då stod jag och skulle köra afterski. Jag har ju en liten bebis nu, som min sambo sa att du får fredagen, kör afterski nu, blås på, då tar jag lördagen och så tar vi barnet varsin dag. Och då gick jag dit klockan 16.00 och började afterskin. Jag hade åkt snowboard hela dagen och skulle prova att åka slalom. Det gjorde jag såklart i sista åket. Det känns som att man ber om att få en ny knäprotes eller en höftledsoperation.
Skippa alltid första och sista åket, som man sa i sällskapsresan.
Ja, och då tänkte jag att jag började åka mitt första slalomåk i livet när jag då ska åka sista åket. Men då tog jag på slalomskidor och åkte upp i liften. Jag provade några svängar och tänkte, hur svårt var det här? Men då hade jag börjat få kramp i båda benen. Så jag kände såhär, det nöp liksom i båda benen, ska åka ner. Och då såg jag av farten till afterskin och såg att folk började gå dit. Då fick jag åkte halva backen ut till afterskin. Drog det man gör på afterski, tog några öl och så sen då började det tufft tåget gå. Du vet, när man hoppar, man håller varandra på axlarna framför oss och sen
tufft,
glider man runt i det. Ja, men du vet det här när man
Vad är du på för tillställningar, Lars Lindberg? Herregud, senast jag gjorde det där var ju årskurs 6 på skoldisco i Åkerö skolan. Men ja, okej.
Det är ungefär min mentala nivå. Men i alla fall, då, det som händer, då kommer jag står och kommunicerar med någon person där man skriker till varandra, man sitter en halv meter från varandra. Och sen suger någon tag i min nacke. Och jag upplever det här som att det är en lyftkran som tagit tag i min nacke och flyttar mig. Som ni har märkt så jag väger inte 20 kilo. Så är det någon som lyfter in mig i det här tufft-tufft-tåget. Alltså bokstavligt talat, tar tag i mig i nacken, lyfter mig in i det här tufft-tufft-tåget. Jag tänker, det måste ju vara en lyftkran. Karelien återuppstående och kan lyfta in mig här eller någonting. Då vänder jag mig om. Där är det före detta NHL-proffset Niklas Wallin som ju har slutat spela hockey nu. Som har sett mig idag gå glas. Han suger i mig i nacken, lyfter in mig i tufft-tufft-tåget. Nu kör du Lindberg.
Ja, det passar väl du bra då. Så du och Niklas Wallin i tufft-tufft-tåget.
Ja, det var ungefär det vi kommunicerade med hans. Ja, det var väldigt roligt tyckte jag. Sidospår. Vi var på Västervik. Då kan vi väl gå vidare till Mora då. Mm. Vi släpper ABBA Arena, men... det blev ett litet sidospår. Mora, samma sak där. För dålig start på säsongen. Alldeles för dålig start. Hade väl underskattat lite grann vad det krävs i den här ligan. Gick på lite för orutinerade spelare. Målvaktssidan klaffade kanske inte riktigt 100 som Johan Hedberg och company hade trott att den ska göra. De har ju fått förlita sig på Johan Persson och Daniel Ljunggren och Måns Karlsson till mångt och mycket den här säsongen egentligen. Och det är ju det som verkligen har stuckit ut i mångt och mycket och som de har färgat den här säsongen. Det får man
Johan
säga.
Hedberg fyller för övrigt 49 år idag. Det kan vi konstatera. Jaha. Grattis till honom.
Grattis Johan.
Nej, men jag håller med.
Som hade för stora jeans.
Ja, men det
var det för Fredrik Forsberg?
Någon sån här, vad heter sån vi gör? In-game story.
Ja, exakt. Man visar barnomsbilder för att typ visa att folk inte alltid har varit hockeyproffs helt enkelt. De har varit människor.
Och då hade jag fått tag på bilder via Patrik och Karina, föräldrarna till Fredrik. Och då på en bild så får han en medalj. Då är det på någon turnering. Jag gissar att det är i Leksand. Det är Johan Hedberg prisutdelar. Och det ser ut som Rune Mases, en gammal Leksands legendar som är 93. Hon har jättestora jeans och någon skimpajen. Amerikaniserad, sen är det väl kanske 15 år sedan också, så att till Johans försvar. Men det jag skulle säga där är, jag tycker att de växte, och det är ju en egenskap som de gjorde redan för två säsonger sedan, blir bättre. Men de började bli bättre lite för sent, vilket satte dem i ett tufft läge. Man fick Karlskoga i en kvartsfinal som man inte klarade av. Men tittar man på deras lag, så du får rätta mig om jag har fel, men av toppen där i poängligan så är det ju egentligen bara Axel Bergqvist som försvinner ut. Du har Persson kvar, du har Ljunggren kvar, du har Wernbloom kvar, va?
Stämmer.
Du har Måns Karlsson.
Ja, McIntyre och Laval, ja, får vi
nej,
se.
Men
framförallt topp fem så är det ju alla kvar förutom Axel Bergqvist.
Så fyller man på, vi var inne på Ilestedt, på Johannesen. Det kommer att komma fler namn. Så att jag tycker att Mora varvar upp lite grann nu. Och det ska bli intressant att se med lite uthållighet. Och det är ju alltid bra med det här långsiktigheten som verkar finnas när man har tränare och ledare kvar också. Så Mora kan ju ha en uppsida framför sig.
Ja, och Olle Strandell får fortsätta. Vi sa det att Johannesen har plockats in från Västervik. Det tycker jag är ett väldigt spännande namn. Han kommer från Stavanger.
Stavanger.
Ja. Vad är rätt
ja,
på
det
den?
Är Stavanger. När jag var tränare i Storhamar så vi mötte dem. Stavanger var ju topplag. Men vi mötte dem i kvartsfinalserien och andra i semen, så flyger man dit på kvar för det ligger på andra sidan bergen. Och då ska jag gå och köpa korven, kallar vad så sugen sig ut från hotell och gick till en bensinmack. Och det är den mest bizarra korv med bröd köpet jag har gjort, för vi förstod inte varandra. Det är ju alltså mer grov danska än det är norska. Så det tog så här 5 minuter att få klart för sig vilken korv jag vill ha, vad jag ville ha på. Vi gick över till engelska sen. Så Stavanger är en speciell dialekt, därifrån är Johannesen.
Men när man kollar in på truppen här som jag skriver ner i mitt dokument inför kommande säsong som jag redan påbörjade, jag har så här lagdokument på alla lag. Så jag menar Micke Tinac är med, Johan Persson, Lukas Wernbloom, Robin Johansson, Fabian Ilestedt från Vita Hästen som vi var inne på, Heikkinen kvar, Albin Greve kvar, Måns Karlsson och Filip Björkman 0-3 där. Så att, ja,
Heikkinen var ju ruggigt bra på slutet.
Ja, tog sig verkligen. Han, och får man då fart på Micke Tinas från start, på Heikkinen och få en bättre start. Samma sak Ilestedt kanske kommer rätt in i det. Hitta en bra omgivning för Värnblom, så kan ju absolut Mora vara ett lag för topp 6 nästa säsong.
Jo, jag menar det igen. Det är någonting bra på gång. Jag tycker att tänket känns rätt där, och man förivrar sig inte heller, så med spänning se vad det tar vägen då.
Men mycket mer än så har vi inte att säga om Mora än att det blev spännande och bra, en väldigt bra spets i, ja, jag tycker att Ljunggren under stunder tillsammans med Persson är också bland de absolut bästa i topp 10, så placerar båda dem som topp 10 bästa spelarna i ligan faktiskt. Jag tycker att de är outstanding, och som kan, ja, men som Forsberg och Wessel liksom, de hade man varit ett lag som skulle gå in i slutspelet, hade man kunnat köpa loss de två, kanske även Måns Karlsson, sätter in dem i ett slutspel som HV har gjort. Liksom. Tänk att addera typ den kedjan i ett Björklöven eller ett Mod eller ett Karlskoga. Det var jäkligt spännande att se. Men det blir ett sidospår. Spännande att följa blir i alla fall, att se vad Mora kan hitta på. När vi jobbar oss uppåt till i tabellen, neråt i landet, så tycker jag att det vi faktiskt får ge till att det är laget som har charmat flest den här säsongen, som har kanske satt det största avtrycket i ligan den här säsongen, är ju trots allt Kristianstad, med tanke på vad förutsättningar och hur de har, ja, men gått från den där starten vi har pratat om så mycket, sex raka förluster, till att få det här till att utmana Modo verkligen i den där kvartsfinalserien och göra en storartad säsong tycker jag. Dicko var ju alldeles lysande, jag menar Olsen på backsidan, och ja, vi kan ju name droppa hur många som helst, men de har ju varit charmerande att följa.
Kristianstad blev ju någonstans hockeyns stora snackis på så många sätt. Vi var flera gånger på det, inte minst du ställde frågan, är det slut? Nu är det slutlekt.
Nej, faller de.
Men repade Mod, tar sig in i slutspelet, gör det på ett väldigt bra sätt. Så att en fantastisk säsong för Kristianstad. Sen får vi se vad det får för effekter. Kan man utnyttja det faktum att man var väldigt bra? Får man rätt karaktärer dit? Kan man ersätta de som lämnar? Jag vill ju tro att det ser ljust ut för Kristianstad. Sen ska vi nog inte lägga förväntningarna att man ska vara i... Jag menar, de var ju länge med i topp 4, topp 5, och verkligen levererade.
De har ju många profiler som jag tycker verkligen är starkare. Jag menar Gat och Piva tränar Peter Johansson och Mikael Gat. Joel Gistedt för den storbollvakten i målvaktstränare. Ola Elofsson, materialförvaltare, en himla god bit där också. Det är också en profil i ligan. Han fick ju...
Ja, men
ja just det, Totte har ju också som är både och... kanslichef och massör.
Udda, det är som att vara brevbärare och kirurg.
Ja, man kan, varför inte vara på båda? Ja, men vad tror du om Kristianstad då? Men det är ju, det ska ju byggas om nu. Får man behålla Viktor Gran? Får man behålla Rickard Olsén som sitter på kontrakt? Det är ju det som är frågan. Herman Hansson, gud, min röst börjar verkligen krackelera här. Men Herman Hansson som ska till HV, det har varit lite chockerad över. Men det är ju ett kvitto vad Herman Hansson har gjort den här säsongen.
Ja, man kommer ganska långt med fötterna på marken, med det hårda arbetet dag efter dag, med karaktär, och det hade många Kristianstad-spelare. Herman Hansson är ju en av dem, Malte Sjögren en annan, som har visat att man kan tävla, och man kan tävla mot de bästa spelarna och bästa lagen, och med rätt personlighet i både som människa och som hockeyspelare, så kommer man långt.
Trevor Sheek klar för Västerås nu också, blev klart i dagarna här. Och vi får se vad som händer med övriga spelare.
Sånt där tycker jag är roligt. Jag såg en bild på det där, då var jag påmind om, det var en match vi gjorde där, Västerås-Kristianstad, där det var av förklarliga skäl ganska argt, och det är våran vän som för övrigt, kommer ihåg att vi pratade om den här vakten mellan båsen.
Ja, vaktmästaren, ja, i Västerås.
Han som står där och är riktig sheriff. Och så pratade vi om han. Och nästa gång jag var där så hade jag glömt det där. Så såg han, satte ögonen i mig. Jag tänkte, nu smäller, nu griper han mig. Man har ju hört, och jag har varit i luven på honom när jag var tränare. Då kom han med färska bullar och bjöd på. Tyckte det var kul att vi hade sagt att han ägde arenan. Men scenförändring som heter duga. Men den matchen så vart det ju tjafs och bråk mellan båsen. Och i Västerås, de här supportrarna som är bakom borta båsen, jag har också stökat med dem genom åren. De var ju förargade och gav sig på verbalt då Kristianstadbåset, och då var det Kik som käftade mest av dem alla mot de här, och den bilden hade någon lagt ut nu när han var klar för Västerås, att det svänger fort i pingpong.
Ja, men Brendan Kinnamin drog ett fuck you finger till Luleås ståplats och det spelade i Luleå, som menade det kan ju svänga fort i hockeysvärlden. Det fanns ju ingen spelare som var mer hatad i världen än Brendan Kinnamin i Luleå, när sett i hockeyperspektivet.
Jo, men det funkar ju så. Rahimi nu, varenda lag i hockeysvenska skulle ta emot honom med öppen famn. Sen ska man grymta lite.
Men det kan vi avslöja att Rahimi är klar för Modo. Han ska ersätta David Bernhardt. Det hade blivit livet.
En kul grej på det bara. Jag var ute och käkade i Jönköping före match 5. Jag kom ner dagen innan där och var ut med Micke Larsson, min gamla tränarkollega från Oskarshamn, och hans familj. Och då när vi satt där så kom det några HV-supporter som fick syn på mig. Och då satt vi in ett halvt gömt litet rum där på en restaurang. Och ja, de var lite dragna, så de började ju direkt prata hockey och sådär. Och sen han var lite upprörd att jag hade försvarat Rahimi vid några tillfällen, för att han tyckte minst att han spelade så oerhört fult. Och så sa jag, men ni har ju faktiskt Torp. Ja, säger han, men han spelar ju hos oss. Alltså det var motiveringen. Det säger en del om hur man ser på det här, och att det är en del av spelet och en del av känslorna som uppstår. Att mina gossar, de får göra, gå över gränser, men det får inte de andra göra. Så att Kik hamnar där är väl väl genomtänkt. Det är en bra spelare. Sen det som jag tycker är intressant med alla de här namnen du har nämnt, som har bättre koll än mig på övergångar som är gjorda, men det är ju... Det är alltid intressant att se vad du får för effekt när du byter lag. För det är olika faktorer som spelar in. Det sociala, spelidén, tränarens förtroendet, förhållandet i gruppen mellan dig och övriga laget. Det behöver liksom inte alltid bli bättre. Utan ibland kan det faktiskt vara så att man upptäcker att här funkar inte jag. Jag måste tillbaka. Så det vi vet med säkerhet är att långt ifrån alla nyförvärv kommer att vara lyckade.
Det har vi lärt oss. Det har vi i alla fall lärt oss under den här säsongen. För att vi inte ska bli allt för långrande får vi lämna Kristianstad där. Jag tycker ändå vi har pratat väldigt mycket Kristianstad den här säsongen av förklarliga skäl. Men spännande att se vad som händer med Christoph Kontos och så vidare med flera. När vi kommer uppåt i tabellen, nu närmar vi oss topp 5 här och vi kommer in på Västerås då. William Wikman har blivit klart nu att han ska spela SHL-spel för Örebro. Det blev ju... Jag ska ju säga, eller inte missräkning i Västerås, för han har ju varit alldeles lysande under stora delar av den här säsongen, och nu tappar man en kulturbärare, och dessutom så försvinner halva duon av Wikman Skedung också, så det blir lite spännande att se hur Skedung klarar sig utan Wikman.
Det där är ju lite så här Filip och Fredrik, Arne och Ankan, Svenne och Lotta, Skedung och Wikman. Så den är ju intressant. Wikman har gjort en jättefin säsong. Jag är oerhört spänd att se hur han klarar sig i SHL. Inte för att jag tänker att det inte ska gå, men det är ju en mindre spelare. Han har vuxit i Västerås i någon slags trygghet. Kommer det att funka i Örebro? Jag hoppas det, för det känns som en väldigt fin pojk som jag unnar det. Men Västerås, min första känsla är, blev det inte mer? Det kanske retar någon västeråsare när jag säger så, men de hade en relativt hög svansföring, de spände bågen. Västerås är ju, som jag har sagt det förut, och jag ska förklara så inte folk rasar, men det finns en stöddighet i Västerås, alltid gjort som jag upplevt det. Och den är ju uppfriskande när man lever upp till det. Nu har man kvar Pannanen och det gänget som gör ett digert bra jobb, men jag tyckte att det jag såg mot dem, mot Björklöven i kvartsfinalserien, det gjorde mig lite besviken. Jag tyckte inte man bjöd till och bjöd upp, och framförallt så klarar man inte av det tillräckligt bra.
Nej, jag håller med där. Jag tycker också att det ställdes lite frågetecken, liksom vilka som ska leda det där laget på något sätt, vilka som ska stå upp när det måste vändas på matcher och tas igen underlägen och så vidare. Nu har ju Trevor Sheek då, som vi var inne på, skrivit på. Vi vet att Alexander Lindelöf har kommit in. Frågan är vad som händer med Kalle Östman. Ska han tillbaka till Västerås? Han har ju brorsan Ludvig där. Han fick ett nytt kontrakt i Malmö.
Bra.
Ja, verkligen. Han är framförallt i hösten var han ju alldeles lysande. Han startade ju säsongen på ett otroligt bra sätt. Så frågan är ju vad som händer där. Men de har ju lite spännande framtidsnamn. Jan Blomqvist, ung, lovande målvakt av ett Göransson, ung spelare. Man har Gabriel Kangas. Såg du att Anton Eriksson för övrigt ska till Oskarshamn? Anton Eriksson som var i Västerås.
Jo, men det var ju det här. Vi hade ett sånt underbart missförstånd på Arlanda. Ja, jag, Harald Lyckner och Tobbe Karlsson. Jag frågade om honom, för jag hade för dålig koll efter några år utomlands. Harald började svara, menade en annan spelare. Då var Tobbe fundersam. Det stämmer ju inte att börja prata om en tredje. Så det var ju som tre gaggiga gubbar på ett ålderdomshem som inte hörde riktigt. Men ja, jag såg det och jag noterade från Polen till Oskarshamn.
Ja, spännande. Men det blir spännande att se vad Västerås får ihop för lag till kommande säsong. Man vet ju att Johan Gustafsson fortsätter. Samma sak med Gunnarsson, Jimmy Jansson fortsätter. Lindrövind som sagt. Och From, Frycklund, Lundsjö, Skedung, Anton Svensson är kvar. Zetterberg är kvar. Men du behöver ju addera.
Absolut. Men liksom jag tycker det finns en potential. Och jag gillar det att man ändå är lite så på och att man försöker någonting, och jag, därför är jag så spänd och nyfiken på kan Västerås ta ett kliv till? Kan man lyfta sig ytterligare? Kan man verkligen vara ett givet lag för toppen och gå lite längre? De jobbar ju hårt för det i alla fall, så det får vi se vad det tar vägen.
Ja, de har gjort lite som AIK också. De bröt ju med, jag är inte 100% säker på det här, så jag lägger en liten brasklapp för det, men Jesper Johansson, som har ju varit fan och favorit, en sån här boxplay-spelare i fjärde kedjan, bröt med han, som jag har förstått det. Jag vet inte om det är 100% klart, men det lät väl som att han inte skulle få något förnyat kontrakt, att man försöker, det blir sådana spelare som försvinner. Då måste man ju addera till, liksom levla upp där, för de har ju det här, vad är det, gulsvart 2024, att de ska bli, eller 2024, då har de två säsonger på sig att ta sig dit. De måste ju, om de har varit femma den här säsongen, nästa år så måste de ju försöka gå för en topp tre plats då. En semifinal känns ju rimligt, att då måste man ju addera för att utmana mot Björklöv, mot Karlskoga, mot Modo och mot Djurgården.
Så är det, och det är inte alldeles enkelt, men det är ju deras avsikt, och vi får se.
Ja. Vi får se vad Patrik Zetterberg, sportchefen där, har kokat ihop för spännande i kommande säsong. Björklöven är ju då fyra i tabellen, och de har vi ju sett mycket av. Nu blir det ju väldigt spännande att se vad som händer med Björklöven. Jag menar, det är ju ett lag som, det är ju ett gäng utgående kontrakt som är ganska tunga. Jag menar, Olle Liss har inte kontrakt nästa säsong. Jag tror inte att, om jag inte är helt missförstådd, så har väl inte Daniel Rahim i kontrakt nästa säsong. Det är, jag tror Waterlinen har kontrakt. Ja, men du, Rahimi har väl kanske en optionsår, så han har väl möjlighet att förlänga det ett år, tror jag. Så vi får se vad som händer där. Fredrik Andersson är kvar, Bengtsson är kvar, Jakob Olofsson, Possler, Wiklund. Det är väl de som man vet just nu. Sen får man se lite grann vad som händer där. Men det är ju samma sak där i Björklöven. Nu måste man ju börja bygga om och som du säger då, hitta det där för att ta nästa steg. Och nästa steg nu är ju givet, att då är det ju en SHL-plats, och då gäller det att konkurrera med de absolut bästa, och då måste du ju toppas det som har varit år.
Det är en bra grund de har i de spelarna du nämner, men jag tycker fortfarande, det har jag sagt under säsong och jag hävdade fortsatt, att deras stora antal importer, nordamerikaner, har varit inte tillräckligt bra. De har varit bra, de flesta av dem, men jag tycker inte att de har varit det där direkt avgörande. Och tar du sådana som Wiklund till exempel, som är Fredrik Andersson, det är spelare som gör sitt jobb i stort sett varje dag, och jag kan inte begära att de ska vara i topp i poängligan, utan det är ju de här du kryddar med, de utländska spelarna. De måste komma in och vara som bäst i de tuffaste av matcher, när det gäller som mest, och genom ett slutspel. Och det tycker inte jag att alla har varit av dem i Björklöven, så att jag räknar med att det blir en viss utrensning av de utländska spelarna.
Ja, vi får se vad som händer med en sån som typ Alex Hutchins och så vidare. Jag tror att Fitzgerald har väl kontrakt, och även Adam Plant, som har varit skadad stora delar den här säsongen, om han kan återvända till spel och så vidare. Men Veti Vainio, som vi knappt har sett den här säsongen, som var ju otroligt bra de få matcherna vi har sett honom, är också en spelare som har kontrakt. Men det är ju,
men sen ska jag också tillägga en grej. Nu säger kontrakt, för du sa själv nyss att Johansson Västerås inte ska vara kvar. Man löser ut. Kontrakt har ju ett värde såklart, och en betydelse. Det ska respekteras. Men kommer man till en punkt där man känner att det är bättre att vi går vidare, så kommer det ju ske. Det är ju tuffa beslut att ta, men det hör till en sportchef och en tränares roll att komma fram till det lite obekväma. Och vill man omformatera ett lag, så ska man ju undvika att sitta och säga, rackarns också, vi har tre år på den här. Då får man hitta en lösning, kort och gott. Jag vet att det låter lite skarpt och jag menar inte att man ska rensa friskt, men man ska åtminstone överväga om man har den här tydliga ambitionen att vara ett lag för en viss nivå för toppen. Då måste man kanske göra sig av med folk även om de har kontrakt.
Ja, det ser man såklart. Men det blir spännande att se vad Björklöven kan koka ihop för lag. Jag menar, det är ju, ser man det som står på pappret som är färdigt till nästa säsong, så har ju Björklöven väldigt, väldigt många luckor att fylla. Men misstänker att Per Kente har gjort ett ganska gediget jobb för att sätta spelare där. Kim Johansson från Luleå sägs ju ska vara klar, som har varit inlånad under säsongen. Han var ju väldigt bra i Vita Hästen i förfjol. Men det känns ju väldigt spännande att se vart Björklöven ska ta vägen. Men vi har ju summerat ganska mycket Björklöven redan. Jag tycker att man kan ju säga det, att Björklöven har gjort en MVG-säsong sett i förutsättningarna.
Absolut, det är
att de slår Modo i den där semifinalen. De var ju best of the rest utöver HV71, kan man egentligen konstatera. Du hade inget att tillägga. Du nickade. Bra podd, Fredrik. Du nickade med.
Jag kroknar här. Löven har vi betat av. Jag har ju dessutom personligen betat av 87,2% av Björklövens supporter, eftersom jag mer eller mindre har bott i Umeå den här våren. Så har jag träffat dem senast vid frukosten på hotellet idag, så var det ett par stycken som fick några välvalda ord av mig. Så att vi går vidare.
Vi gör det. Då kommer vi till Karlskoga då. Och här är det lite intressant. De lyfte in ett namn idag som jag höjde på ögonbrynen för. Marcus Modig, som har varit Mod och som gick till Linköping, ska till Karlskoga nästa säsong.
Han gjorde det ju tillsammans med sin formation i Mod och väldigt bra. Det rubbade ju lite Mod då. Jag vet, vi sa det när han lämnade. Kan man ersätta? Man gjorde några försök. Men jag tycker att Mod då tappade lite offensiv charm.
Ja, de lyckades.
Nej,
inte med
det. Sen säger jag också att det finns säkert skäl. Det var ju inte så att eller den separationen de emellan tror jag båda var okej med. Det handlar inte om något personligt eller något sånt, utan man kanske kom till en punkt där han ville vidare. Då vill inte vi ha dig kvar. Vi släpper. Man lyckas inte ersätta. Men Modig har ju ändå levererat och gjort poäng. Sen tog han chansen med Linköping. Blev väl inte att han spelade ihjäl sig där. Men jag tycker att Karlskoga har bytt lite inriktning på några av sina rekryteringar nu. Det känns inte som typiska Karlskoga nyförvärv.
Nej, Albin Eriksson, som har ju varit i Skellefteå och som senast var i Finland, är också klar. Som har ju testat lite grann i Hockeyallsvenskan också, inte gjort någon bra succé där. Det blir spännande att se om han kan få en liten nystart i karriären efter ett år i Finland där. Men det stora som är i Karlskoga, det är ju det att Henrik Björklund försvinner. Och säga vad man vill om allting annat, men det är ju snudd på omöjligt att ersätta honom. För med honom försvinner ju inte bara Henrik Björklund, hockeyspelaren. Med att han försvinner och Mikael Dagen Eriksson försvinner, så försvinner ju också väldigt mycket av den här Bikalskoga-andan. De som har varit det som har personifierat Bikalskoga. Och det är ju det stora bekymret, att ersätta det och sätta på något sätt en ny kultur i den här föreningen och spelartruppen.
Sånt är ju galet svårt många gånger, men man kan hoppas att de har planterat, att det finns andra vattenbärare som kan ta vid och faktiskt bidra med det som behövs för att du ska behålla mycket av det. Sen är ju tiderna föränderliga och de kanske inte ska fastna heller i för mycket av det gamla, men jag håller med dig. Björklund är ju på något sätt ett unikum. Han tillhör ju den där kategorin som konstant, jag menar, Johan Persson i Mora, Fredrik Forsberg i HV71, Olle Liss i Björklöven, Henrik Björklund Karlskoga, de här som nästan maskinellt fortsätter att leverera konstant.
Ja, vi lämnar det med Karlskoga och ser helt enkelt att vi får se vad som händer. De har ju spännande målvaktssida i alla fall, som ju känns bra, att de står kvar med Marcus Helgensmed och Lars Volden.
Grymma.
I alla fall.
Och jag tycker också det är värt att säga att Helmersson och Schultz där har gjort ett bra jobb. Torsten Yngvesson vet vi hans förmåga och kapacitet. Så att Karlskoga är ju också en slags överlevare i hockeyns värld, som fortsätter att göra det bra år efter år, så att jag tycker inte att vi ska vara allt för bekymrade på förhand.
Nej, och då är det väl egentligen det laget som vi har kvar att prata om, är ju Modo. Och Modo har ju adderat August Berge, som ju blev klar här i dagarna, som är är färdig och spelklar för Modo nästa säsong. Vi sa det att Marcus Westfeldt från Västervik är klar, och vi får se då om det ryktas ju väldigt mycket om Riyad Mahrez från Vita Hästen, att det sägs ska vara klart också, så vi får se vad Modo kan addera här på slutet. Men det är ju samma sak där, de har ju väldigt många spelare på kontrakt som du var inne på. Och frågan är ju då hur många av dem som ska vara kvar som faktiskt ska spela i Modo kommande säsong. För det finns ju några som man kan se i det här laget. Nu ska vi inte nämna några namn, men det finns ju ett gäng som har kontrakt där man tänker så här, ah, ska den här verkligen vara med i Modo-satsning framöver? Vi får se lite grann vad som händer där. Men, och en stor fråga också om Bernhardt blir kvar. Vilka av de här spetsspelarna försvinner? Vad händer med Sam Vigneault till exempel?
Det är högst troligt att Modo kommer att tappa ett gäng av sina bästa spelare. Det är ju nackdelen när du gör en riktigt bra säsong. Du får uppmärksamhet, du är med i tuffa matcher långt fram i ett slutspel. Dina spelare syns, visar upp sig, levererar. Ja, men då kommer någon rackare och plockar dem där. Så den risken finns. Men sen är ju hockeyvärlden av, som bekant, lite i förändring med tanke på det som sker i omvärlden. Så vi vet kanske inte riktigt hur saker och ting kommer att landa. Men jag säger ett utropstecken och ett frågetecken. Frågetecknet är ju, kan Modo, för det här var ju bättre än vad många hade förväntat sig, tror jag också Modo själva det här året, kan man fullfölja, fortsätta på det? Utropstecknet är, jag talar med mig själv som jag vore schizofren här, men ja, jo, det kan de, för jag tycker att Karlin och Gradin har någonstans ändå planterat någonting som gör att de är på rätt spår. De har fått tillbaka respekten och förtroendet från folk i Övik också, så att jag tror inte att det är någon omöjlighet, men jag kommer att vara följa dem väldigt noggrant.
Det kommer vi. HV71 tycker jag att vi har pratat tillräckligt om, och Djurgården får vi helt enkelt se när vi börjar närma oss. Det kanske blir, vi får se om det kan ju hända att det blir några fler poddar upp. Under.
Vi får se hur många som tjatar på det. Framförallt dig, Lars.
Ja, exakt. Jag känner mig att när vi nu ska summera så känner jag mig faktiskt klar med den här hockeysäsongen.
Jag vet hur hårt du har jobbat och den passion som du har. Du är ju uppskruva. Du och jag är ju sjömil ifrån varandra när det är i våra personligheter. Du är ju uppskruvad som en sån här Duracell-leksak, och det kostar ju ännu mer att leva på det sättet.
Ja, det kostar ju på olika sätt. Jag menar, du har gjort matcher som, nu ska vi inte börja slicka varandra om öronen här, bara att... men det jag tänker med den här säsongen är att jag tycker så här, om jag ska summera den här säsongen med några ord och några tankar, så är det så här. Jag tycker att den här hockeyallsvenska säsongen har varit fascinerande. Vi har fått ett skärmlag i Kristianstad som har gjort just det. De har skärmat oss. Vi har fått krisen i Södertälje. Men jag säger inte att alla behöver en kris, men för att få en säsong som blir intressant, det måste hända en dynamik under säsongen. Och nu åkte ju Södertälje på den lotten. Nästa säsong så börjar man, jag menar, det säger ju lite grann hur skadad man är. Man är mitt uppe i ett finalspel, så ser man hur lagen börjar formera sig inför nästa år. Då börjar man sitta och tänka, jag längtar redan nu till upptaktsträffen 19 september och den säsongen som ska dra igång där. När kommer spelschemat? Får vi veta, när är Stockholms derbyna? När ska Modo och Björklöven mötas för första gången? Och så vidare och så vidare. Många sådana grejer som jag tycker är högintressant, men jag tycker också den stora grejen den här säsongen är ju att vi inledde en säsong där vi inte visste om det skulle vara publik på läktarna. Den blev ju i oktober där när man fick fylla upp det igen. Vi har haft tider under säsongen när det har blivit restriktioner igen, det har lättat, men summa summarum så var ju det här säsongen när hockeyn kom tillbaka efter pandemin. Det är ett omvärldsläge som är spänt, och det vet vi alla hur mycket ångest som det ger oss med tanke på vad som händer runt om i världen. Men pandemin, jag ska inte säga att den är över, men i alla fall så har ju hockeyn återvänt. Vi har fått publik på läktarna igen efter det debaclet som det var med det förra säsongen. Personerna var tillbaka. Hetsen mellan fansen, det är ju alltid sen när slutspelet kommer att känsloutyttringar blir så mycket värre. Det är liksom alla tycker att det är dem mot världen, och vi hatar alla lag vi i tv. Alla fans hatar varandra. Men direkt det är slut så är det ändå värme, och folk älskar den här sporten och bryr sig så förbaskat mycket om vad som ska hända med deras lag. Och alla vill så gärna ha den där framgången och få. Det är ju det som man är när man är sportsupporter. man sitter och liksom är konstant nervös och mår piss för att laget är så jävla dåligt. Och sen hoppas man bara på att någon dag då får skrika ut sin eufori och få totala det där, krama en främling här och där. Och få det, att kunna ha det på läktaren igen, tycker jag är den stora segern som var i den här säsongen. Och med det så är jag glad att hockeyn är tillbaka till det jag vill att det ska vara.
Det har ju varit en fin säsong. Svensk hockey är bra. Hockeyallsvenskan är en i många delar utomordentligt bra hockeyliga, även i ett större perspektiv med många skickliga klubbar och lag. Jag som är ny i den här rollen har fått möta människor bakom också. Jag har sett det på ett annat sätt. När man är tränare så har man koll på sitt lag. Men jag tycker vi har blivit väl bemötta. Det är ju nytt för mig. Det här av både spelare och tränare som bjuder till. Man kan snacka, man får information. Jag tycker klubbarna visar upp en professionalitet. Och produkten, om vi nu får använda det begreppet, är bra. Det är underhållande. Det är en bra liga som C-more också tycker jag sänder på ett bra sätt. Även om folk, som du säger, blir rasande för att inte vi står och gnäller på domare eller tycker si eller så. Men i sin helhet så har det varit en fin säsong. Jag är också tacksam att publiken är tillbaka, för det ger ju ett mervärde, och det är ju sporten när den är som allra bäst. Så att en fin säsong där vi fick uppleva många öden, och vi fick vara med i racet fram i en sjätte finalmatch där HV71 tar sig tillbaka till SHL. Men jag är tacksam för och har jobbat tillsammans med dig, Lars, med hela Simor-gänget. Det är ju sjukt proffsigt gäng. Jag har ju stått på den andra sidan förut. Nu har jag sett hur hårt folk jobbar med det och vad man levererar. Så Hockeyallsvenskan 21-22, vi sätter väl punkt för den då.
Vi gör det, och Fredrik, vi får ju ändå säga det att men nu säsongen är slut och jag känner att filtren har försvunnit, men jag tycker att det var så jävla roligt. Jag tycker det var sjukt kul att jag var faktiskt genuint ledsen när Mike Helberg slutade, och jag tyckte att det var jättetråkigt, men jag tycker att det har varit minst lika kul som du kom in, och jag tycker att vi har förbannat roligt ihop, och jag tror att folk, jag hoppas att folk uppskattar det ibland i alla fall, för det är roligt, ja, har vi det fan haft.
Och ja, men det ska gudarna veta, fantastiskt kul, och det som inte alltid når fram, för vi får ju kamma till oss, du och jag, det är ju inte sällan som vi lever rövare och sen hör vi i örat att nu är det skärpning, nu är det ordning, det är 10 kvar, och jag önskar att man ibland kunde följa oss även när det inte är sändning, för att det sker en hel del roliga saker, och det har vi att lägga på lager, och när det har marinerats lite grann så ska jag släppa alla bomber om Lars Lindberg och alla trevligheter vi har, Harald och Tobbe och David var en producent och hela gänget, Kajsa, Stina och allt vad de må heta, Clemens.
Du, ska vi ja, avsluta det här jag försökt... med att avslöja vem ska vi avsluta med att säga vem som du har haft i din resväska, ja, hela spelet. Vi har ju skojat med att Fredrik har ju åkt runt med sin resväska som var, din resväska är ju, den är, alltså, jag tror att den är så stor så att jag, nej, kanske inte jag, men
om jag får vika ihop det
jag hade, ja. Exakt, klämma ihop. Men vi skojar med att den har varit så stor att du har kunnat rymma en hockeytränare. Ja. Ska vi avslöja då vem det är som du har gått och dragit runt?
Det ska vi göra, och då ska vi också säga att före jag säger det så har ju lag, alltså några lite spelare här och där, tränare har ju spekulerat kring det här, till och med riktigt vanligt folk som jag sprungit på resan. Vem är det som är där? Och ja, vi kan ju ge några ledtrådar.
Riva av plåstret nu.
Spänningen är olidlig här. Robert Lahti, Björklöven.
Ja.
Denna som profil är... på något sätt. Jag tycker att han var tystlåten, lågmäld tillsammans med Wallson. Nu har ju vi sett en helt annan sida av han.
Ja, men hans värme har kommit fram på ett annat sätt. Sen tycker jag också att han har ju också adderat en mustasch,
ja, men det är ju
här
den som
kanske jag tycker att han ska lite
oss. Det är ju uppe i snart tvåsiffrigt antal strån på den där överläppen. Och för att förtydliga varför vi har haft han i resväskan. Det var ju för att han är inte så stor. Det är en ganska small-sized person. Så att det var den första vi kom att tänka på. Vem skulle kunna få plats i den här? Robert Lahti. Och han har ju varit med i spekulationerna, som jag uppfattat det, vem som har varit i, utan att veta att det var faktiskt han som var i den. Och det är ju inte någonting annat än med värme.
Men med det så säger vi tack för den här säsongen, och vi får se helt enkelt vad som händer med Ringside-podden. Det är väl upp till chefer att ta beslut om det kommer att fortgå, men vi hoppas det. Vi tycker att det var roligt om ändå vissa inspelningar när vi pratade om de här superbabies-grejerna när vi har tappat det fullständigt, och där vi kanske hade behövt någon som kom och strammade in och skärp.
Men vi försöker inte vara så märkvärdiga. Vi har snackat, vi har följt upp det vi har pratat om, och Det har varit sant nöje, Lars.
Det har det, Fredrik. Ni som har lyssnat, tack för er medverkan, och vi ska bli bättre i framtiden på att låta era röster bli hörda i podden också, att ni ska komma fram. Det är vad det är. Tack för den här säsongen, och hoppas att det har varit nöje till delar i alla fall. Jag och Fredrik säger därmed, ja, helt enkelt, tack för säsongen.
Tack så mycket.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.